Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden, nummer 106 i ordningen. Det är torsdag, är det inte alls, det är onsdag den 15 januari när vi spelar in det här och vi tänkte ägna avsnittet åt att prata om decenniets bästa fonder. Alltså 10-talet då.
Ja, och det kan man väl säga, liksom, man brukar ju prata om det här aktiv kontra passiv förvaltning och vilken horisont som faktiskt är mest rättvis att bedöma en fond på. Och där kan man ju alltid fundera kring om det senaste året är rättvist. Det kan ju ibland vara liksom att man får någon form av makromedvind eller att amerikanska räntan sänks så att det är bra för tillväxtmarknader som kanske har lånat mycket i amerikanska dollar och så får de en uppskjuts. Men betyder det att de är bra kommande 3 eller 5 åren som exempel? Men jag menar, tittar vi på det senaste årtiondet så där har man ju sållat ganska mycket agnarna från vetet. Så att det är ju en intressant lista vi har med oss idag. Vi har ju en artikel från vår kollega Per Ståhl på Placera som har tagit fram de här och vi tyckte att det här var så intressant. Och dessutom så har vi ju fått lite önskemål om att det ska vara lite mera fondsnack också. Kanske både lite mera aktiesnack och fondsnack, för vi har ju varit lite, inte rädda alltså, men vi får ju inte ge dem några rekommendationer riktigt. Men det betyder ju inte att vi inte kan inleda det nya årtiondet med ännu mera aktie- och fondsnack i podden, eller hur? Vad tänker du?
Nej, men visst kan vi göra det. Man kan ju alltid resonera kring det och lyfta upp bra och mindre bra grejer med såväl aktier som med fonder. Så vi tar oss an den feedbacken och börjar med det direkt helt enkelt. Och som du sa så kommer vi utgå från Per Ståhls eminenta artikel om decenniets bästa fonder. För att det är ju ändå så att har man presterat under 10 års tid, då har man ju ändå presterat. Det är ju ändå, det är inte slump.
Nej, det känns som att det är inte slump på den perioden. Men du, jag tänker så här. Har du tagit fram några nyårslöften för 2020?
Oj, nej. Alltså jag har faktiskt inte gjort det. För att jag är så dålig på att hålla dem.
Men du behöver inte skämmas. Jag har inte gjort det heller. Nej. Det får bli liksom kanske. Jag tycker det har gått för fort. Det har gått för fort. Det är liksom jul. Oh, vi har ju varit ganska mycket lediga. Alla liksom, det har varit bra dagar och sådär. Man får göra det i januari. Nu är liksom fattig januari snart över. Men jag tänker så här. Har vi några nyårslöften för podden då? Jag skulle liksom vilja att. Vi har ju sagt att vi kanske kommer ha lite mera lärande inslag under året. Lite, väldigt många spännande gäster.
Vi har ju en superspännande gäst, typ på kroken.
Ja, ja, det har vi. Du får bestämma om vi ska ge mera en nugget där eller inte, annars får det bli en cliffhanger.
Vi lämnar med nugget. Men vi skulle väl kunna säga att i så fall blir det den tyngsta gästen som vi har haft i den här podden.
Ja, men vad kul. Och statistik. Vi har oerhört mycket statistik för hur våra avanser agerar. Det är ju sånt som media älskar att plocka upp när det liksom är såna här. Ja, men liksom hur man har betett sig på marknaden och så där. Vi kan ta med ännu mer sånt. Och där är det också så där. Har du som lyssnar på det här lite önskemål, men kan inte ta lite mer så här, skriv det i Avanza-podden på Facebook så tar vi med det så att säga. Men spännande gäster, lite mer statistik och lite lärande inslag och sådär. Så att, och mera aktie- och fondsnack.
Ja, det låter väl bra.
Ja, men jag tycker det.
Gäster, statistik, mer hård fakta med våra resonemang bakom.
Och man får väl säga, nu är vi en bit över 3 miljoner lyssningar, så vi får ju tacka alla som har lyssnat so far. Och när det här spelas in så rättar man om jag har fel, men jag tror att det är 15 januari idag. Och det innebär ju att det är 2 dagar kvar att rösta på, eller hur?
Vadå? Ja. Rösta på vår ljudbok. Vår ljudbok Sparskolan som vi släppte för ganska exakt ett år sedan har ju blivit nominerad till Storytel Awards, årets bästa ljudbok i kategorin fakta. Så nu behöver vi bara lite röster, eller ganska många röster, tack helst. Och man kan rösta fram till och med 17 januari. Så har du läst Sparskolan eller lyssnat på Sparskolan får du jättegärna rösta på oss. Och även om du inte har lyssnat på Sparskolan men kanske lyssnar på podden och uppskattar vårt sur här och tänker att ja, men Sparskolan är nog ändå helt okej, så får du ju också jättegärna rösta på oss. Vi tar liksom emot alla röster. Det är ingen diskriminering whatsoever.
Vi försöker inte fiska röster.
Nej. Jo, det gör vi.
Nej, men sen kan man väl säga så där också att vi var ju med på Storytel Awards förra gången det begav sig, och det var ju en väldigt trevlig tillställning och en helt annan värld än den vi är van med, men lite kul att göra liksom ett studiebesök in i en annan värld. Jag tror att en av de roligaste minnena därifrån var när vi hittade godisrummet och vi var där inne och det var som Pippi Långstrump och det var godis överallt, och det var innan man hade öppnat upp det där. Vi trodde att det redan var öppet, det var det inte i alla fall. Det är kul här bara att vi har blivit nominerade. Det är jättefina böcker i alla kategorier. Men vi uppskattar liksom, vi är väl en bit över 50 000 lyssningar nu, så att det är jättekul att det är så många som har uppskattat det vi har gjort. För vi har lite fler grå hårstrån efter den lilla abrovinkeln.
Så in och rösta. Ja. Så får ni lite extra guldstjärna i kanten. Men vi, som sagt, decenniets bästa fonder är temat för det här avsnittet. Men jag tänkte att vi börjar med ett inslag hänt i veckan. Vi har 3-4 punkter vad som har hänt sen senaste avsnittet. Och då har vi ju plockat ut en punkt som är väldigt glädjande. Det var här i dagarna, igår, i förrgår eller någonting, så gick världens största kapitalförvaltare, BlackRock, deras vd skriver årligen ett brev som skickas ut till liksom storbolags-vd:ar över hela världen i bolag som de investerar i. Men BlackRocks vd då, Larry Fink, han ägnade det här brevet åt att skriva väldigt tydligt och väldigt tydliga ordalag som inte går att missförstå, att det är bara företag som kan hantera hållbarhetsfrågan, som kan behålla tillväxt och lönsamhet på sikt. Och det är bara den typen av bolag som är värda att investera i. Bolag som inte har en produkt eller affärsmodell som liksom linear, som är i linje med Parisavtalet, det är inga bra investeringar. Och kapitalförvaltare, BlackRock och andra stora kapitalförvaltare över världen, de kommer flytta pengarna från de här investeringarna till bolag som är inline med Parisavtalet och som har en tydlig liksom hållbarhetsredovisning och som har en tydlig plan för hur bolaget agerar för att möta de mål som världen har satt upp i Parisavtalet. Så att det här var ju väldigt glädjande, och att bolag som inte har det helt enkelt är en investeringsrisk. Och vi har ju pratat jättemycket om det här i podden. Att dels att det liksom finns en enorm underliggande tillväxt för bolag, liksom ESG-bolag, bolag med clean tech, bolag som har lösningar på klimatproblemen, oavsett om vi pratar bergvärme med avgasrening eller källsortering eller vindturbiner eller vad vi nu än pratar, så finns det ju en enorm underliggande tillväxt. Men det finns ju också den här andra aspekten som spär på att den här typen av bolag med all sannolikhet kommer få en bättre liksom över tid avkastning, och det är ju att just det stora kapitalet rör sig ditåt.
Ja, för jag kan tänka mig så här att det pratas väldigt mycket om hållbarhet där ute. Vi har också pratat mycket om det. Man kan bli lite mättad, man kan bli lite fed up, man kan tycka att det är lite greenwashing och att det är liksom massa corporate bullshit och man blir bara trött på det här.
Och det har det väl varit lite också?
Ja, det har det lite grann varit. Och det, är så här, det får vi nästan kollektivt skylla oss själva när man överanvänder någonting. Men jag känner liksom att någonstans så inser man ju, ja, men någon som ställer sig frågan, okej, ja, men jag förstår att det här är intressant. Jag förstår någonstans att sparande är uppskjuten konsumtion för mig själv eller för framtida generationer att konsumera de här pengarna, för någon gång kommer de att konsumeras. Ska jag konsumera dem i en välmående värld eller i en värld som har gått käpprätt åt helskotta, ja, då tar man ju kanske det förstnämnda. Men man ser kanske inte riktigt den här kopplingen på, okej, det är en viktig fråga, jag kanske källsorterar hemma, jag gör det jag kan, jag shoppar inte en massa i onödan och jag tar inte bilen utan jag åker kollektivt och sådär, men räcker inte det? Ja, men det finns ett ganska starkt likhetstecken just nu mellan de investeringarna som du gör i ditt sparande eller ditt pensionssparande för den delen. Alltså vad än det handlar om. Det medelkortsiktiga kanske som du sköter själv på Avanza eller kanske det som ligger i premiepensionen. Och liksom vart pengarna kanaliseras. För vi kan tycka att ja, men pengar, och det är ju liksom, börsen är ju en andrahandsmarknad. Det är ju som Blocket, det är ju inte primärmarknaden. Det är ju inte bolaget som får pengarna. Nej, men när det kommer till det här stora kapitalet. Jag menar, BlackRock har 7 trillion $1 i assets under management. Det är liksom 70 000 miljarder dollar.
Det är så mycket pengar.
Ja, det är så här, det är nio gånger Stockholmsbörsen. Åtta gånger Stockholmsbörsen blir det nog. Så att det är oerhört mycket pengar. Jag menar, även fast de köper på en begagnat marknad, andrahandsmarknad, de blir ju storägare. Och storägare kan ju gå in och liksom kräva att ni ska göra det här och det här, för de är på ägarlistan och liksom, de kan sätta hårt mot hårt. De sätter press på bolagen. Och jag menar, vi vet 2019, vi fick mer pengar i passiva indexprodukter än i aktiv förvaltning. Och en av de nackdelarna som har lyfts upp är ju att liksom passiv förvaltning, man skyller på att men vi ska bara följa ett index och vi tar inte ett hållbarhetsansvar. Vi har släppt en USA-fond nyligen med en hållbarhetsaspekt. Folk tycker, vad är det här för skräp? Och sen så lyckligtvis så har den överpresterat S&P 500 i de senaste 8 av 11 åren. Så det har ju onekligen varit en ganska vettig investering också. Är det för att det har varit en hållbarhetstouch på den? Nej, kanske inte. Men härifrån och framåt så lär det bli ännu viktigare, tycker jag. Så att vi kommer nog också se det här årtiondet, Johanna, ska sluta monologen. Nej. Men jag tror att det här årtiondet, när vi summerar det om 10 år, kommer visa sig att det har hänt ganska mycket på hållbarhetsfrågan. För jag tror att det är väldigt många som kommer vakna och inse att den här frågan är på riktigt. För vi tittar runt om i Sverige så här, Ja men hallå, jag går ju och pantar min pantburk på i liksom tomra maskinen. Det är lite kul, det är börsnoterat i Norge. Men vi är ju duktiga på det här. Vi källsorterar, vi pantar, vi är duktiga. Det ligger inte en massa skräp överallt. Vi tar inte en massa lastbilar och bara häller ut liksom flakvis med plast i haven som man gör i vissa andra länder. Man liksom inte bryr sig om det här på samma sätt. Vi släpper inte ut en massa skit så att det knappt går att andas, att tusentals människor dör varje år för att de inte har ren luft att andas. Det är så långt ifrån våran verklighet. Vi pratar om plastön ute i havet som är 3 gånger så stor som Frankrike för att det är så jädras mycket plast. Jag känner att det här är lite långt ifrån våran verklighet. Man ser inte det här i sin vardag, så att man förstår inte riktigt liksom the urgency. För att Larry Fink sa också att jag blev väldigt känslomässig när jag skrev det här vd-ordet, sa han. Och jag skulle kalla det här den största krisen i min karriär på Wall Street. Och han är då alltså vd för världens största kapitalförvaltare med 70 000 miljarder dollar under förvaltning. Han är blytung.
Han har varit med om några kriser.
De, Vanguard och State Street, äger 8 av 10 dollar investerade i indexfonder, the big three. Och de är alltså större än den aktiva förvaltningen i USA. Det här är en blytung spelare. De visade igår vart skåpet ska stå. Jag tror att det här är en av de bästa investeringstemana i en generation.
Det tror jag också. Det är högst sannolikt. Och jag tyckte det var fantastiskt bra att han med sin tyngd gick ut och så tydligt gjorde det här statementet.
För det är han som måste göra det. Ja. För vi var på BlackRock i USA på investerarresan. Och då frågade vi, vilka blir vinnarna på den här hållbarhetstrenden? Och då pratade ju hon i 5 minuter. Sen, jag tror att det var du som gjorde mig varse, du eller någon annan, det kan ha varit du, som sa att det satt några tjejer liksom vid sidan av där. Och det var ju tydligen någon från legalavdelningen som satt och minutiöst lyssnade på vad de sa, så de inte sa något fel. Så hon hade en plädering då på 5 minuter och så skrattade hon i slutet och sa, det här var 5 minuters utsvävning då för att jag inte ska svara på din fråga, för jag kan inte direkt svara på din fråga vem som blir vinnare, för alla kommer inte bli vinnare på solenergi exempelvis, för priserna kollapsar på solpaneler, vilket är bra för mänskligheten men kanske inte bra för ett bolag som ska försöka tjäna pengar på det. Nej. Så det är just det här, vilka blir vinnarna? Man behöver inte springa till allt som det står hållbarhet på, samma sak som att för något år sedan så stod allt som fick blockchain i namnet rusade 100% i USA. Det är liksom lite mani. Det kan man inte riktigt, det ska man vara försiktig med.
Det ska man vara väldigt försiktig med. Men bara jättesnabbt på det här temat så är jag superglad, för jag fick igår en liten sneak peek på ett verktyg som Avanza kommer lansera här, som kommer göra det betydligt lättare att hitta fonder som investerar inline med mina värderingar. Man vill ha bra verktyg för att kunna hitta de fonder, fondbolag som har ett seriöst hållbarhetsarbete. Det får mycket kritik. Det har varit väldigt mycket i tidningarna i dagarna om fonder som säger att de är hållbara men som kanske inte riktigt är det och så vidare, som tar betalt för aktiv förvaltning men som inte riktigt ger och så. Men du och jag som har ganska bra koll på marknaden, som möter många fondbolag, vi märker ju att det finns de som har ett väldigt seriöst hållbarhetsarbete. Det finns de som försöker lite men låter som att de gör väldigt mycket men faktiskt inte riktigt gör det. Och så finns det de som ja, bara har någon slags miniminivå. Det finns väldigt många olika ambitionsnivåer här. Och därför är jag superglad att det här verktyget kommer göra det så mycket enklare att hitta de fondbolag som faktiskt har ett väldigt seriöst ett väldigt seriöst hållbarhetsarbete.
Ja, du var ju alldeles lyrisk där och det är ju liksom det är ju lite jag såg bara att ni kikade på någonting. Jag har inte sett det själv, men just det här att vi är duktiga på att ta fram verktyg och det kommer nu kanske någon sitter och funderar på ja, men jag vill ha någon aktieverktyg någon så att nördigt som jag kan gråta ner mig. Det kommer också. Så att nu kommer vi att släppa mycket. Det är det jag gillar. Vi släpper mycket smarta verktyg för att kunna göra mer initierade beslut. Och för att som investerare också känna sig smart. För att är det så att du vill kunna sortera på och inte ha vissa inslag i din portfölj, men då ska du kunna göra de valen och det kan du väldigt granulärt, väldigt snart.
Mm, superbra. Det var lite om det, eller ganska mycket om just det. Något annat som har hänt handlar om ett bolag som vi har varit inne och touchat lite på här, nämligen Storytel, ljudboksföretaget som ju också är börsnoterat. Och de har haft kapitalmarknadsdag. Vad tar du med dig från den, Niklas? Du var inte på den, men jag vet att du har lyssnat på en del av presentationerna.
Nej, men man följer med i flödet även om man inte alltid är överallt fysiskt. Vi är ju digitala. Så de höjde ju sina prognoser och sina finansiella mål. Vilket marknaden också tyckte att men det här gillade vi. Så där lyfter man upp aktien. Och det har ju haft ganska hygglig fart på senare tid. Jag menar, det här är ju ett vettigt pure play mot just digitala varumärken. Sen är det klart att den här aktien stod i 80 spänn i julledigheten 2018 när det var det såna här frossan, sa jag till mina bröder, oj, nu står det till 80 kronor och nu står den kanske i 160 någonting. Den rör sig mycket helt enkelt. Men
på sista månaderna har den ju haft en fantastisk uppgång i efter att fler och fler banker har satt köprekommendationer och höjt riktkurser på det. Jag tror att den handlas i 160-170 nu, va? 170. Och nu var det en bank som gick ut i morse och satte riktkurs 200.
Just det, och jag såg också Swedbank var ute och höjde. Jag menar, här var det ju en aktör från en av bankerna som också var ute i Dagens Industri i slutet på förra året och sa att det här är nog förmodligen en aktie som skulle kunna gå 1000% det här årtiondet. Och det blir också lite sådär. Och det är säkert så. Men just att när man ser en sån rubrik så kanske man inte behöver springa till den bara för det. Men ett årtionde är lång tid och man ska vara lite försiktig. Men jag tror att det är förmodligen att de digitala varumärkena på börsen kommer att kunna pinna på ganska mycket under ganska många årtionden framåt. För att världen är inte speciellt digitaliserad och den håller på att digitaliseras. Och allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Men där räknade de med en abonnentstillväxt på 36% 2020. Vi tog in liksom 140 000 avansianer i fjol. Vi tycker att det är jättemycket. 36% det är ganska mycket. De passerade precis 1,1 miljoner abonnenter. I år ska de nå 1,5. Streamingintäkter. Våra ljuva stämmor streamas ju när man lyssnar på ljudböckerna, Sparskolan och Aktieskolan. Där når man en intäktstillväxt på 32-35%. Så att även topline, alltså försäljningen, omsättningen, pinnar på ganska ordentligt. Man ser EBITDA-marginalen. Nu blir det lite lingo. EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation och amortization. Där är liksom rörelseresultatet före av- och nedskrivningar som kommer att förbättras lite grann. De går ju fortfarande back, men det är ju för att de investerar ju mycket och växer i nya marknader. Det är lönsamt att växa och det här är ju en utmaning, för när bolagen ser att det är lönsamt för oss att växa, men då ska de ju fortsätta växa. Om en OS-stjärna är väldigt duktig och kanske vinner sin gren men känner att jag har liksom bara utnyttjat 70-80% av min potential. De kommer ju fortsätta träna tills de blir, vadå Johanna, det här har du bättre koll på mig, men tills de blir 30-35 är det då man liksom inom citationstecken blir pensionär i sportens värld. Ja. För att man har kämpat väldigt hårt i 10-15 år. Ja,
beror lite på sport, men däromkring.
Och det är samma sak för ett bolag. Så när de kommer upp till en nivå när de platåar lite grann. Man kanske har växt i väldigt många länder. Man har fått en hög marknadspenetration. Man har många abonnenter i de här marknaderna man har gått in i. Ja, då kommer man in kanske lite mer mogen fas. Man växer inte lika snabbt. Man lägger inte lika mycket pengar på marknadsföring. Lönsamheten kommer som ett brev på posten. Utdelningen kommer som ett lönsamhet på posten. Posten och sen blir man sakta men säkert ett Telia exempelvis. Jämfört, Storytel och Telia idag är ju kanske i varsin ringhörna i så.
Ja.
En växer mycket och satsar mycket för att hela marknaden växer jättemycket, medan Telia är lite grann i andra ringhörnan, får man ju säga.
Så får man säga. De har väl haft något samarbete också, vill jag minnas.
Ja, och de har ju också ägt 1% av Spotify, va? Innan de kom in till börsen, sålde av det en liten stund innan. Så att fram till 2023 så spår man en genomsnittlig abonnenttillväxt på 40% och streamingtillväxt på 35%, och sen ska man in i ett 20-tal nya marknader kommande, ja, fram till 2023 då. Så att det händer mycket helt enkelt. Det är kul med tillväxtbolagen på börsen.
Mm, det ska bli kul att följa Storytel. Några som inte är så små. Inte för att Storytel är ett pyttelitet bolag, men några som inte är liksom nya bolag, det är ju de amerikanska bankerna som ju har rivstartat rapportsäsongen här över Atlanten och lämnat sina Q4-rapporter. Och det var väl igår som det drog igång. Och det har man ju sagt, att ha lite ögonen på det här nu, det sätter lite tonen för, ja, hur ser det ut i ekonomin egentligen. Och där måste man ju ändå säga att det var ganska positiva rapporter som kom igår. JP Morgan bland annat, de var väl först ut. Och de lämnade ju en rapport där intäkterna steg med 9% för hela året. Då, nej, 9% Q4 19 jämfört med Q4 2018. Och resultatet steg nästan 30%, och det var också över förväntan. Och det var deras CFO, Chief Financial Officer. Hon sa ju det, att det här är starka amerikanska konsumenter. De är i very strong shape. Och det var låga kreditförluster och man spenderar pengar helt enkelt. Så att vi har ju fått höra det av ganska många olika förvaltare och analytiker, att det är de amerikanska konsumenterna som driver ekonomin. Och det verkar de fortsätta göra. Så det var en positiv, jag ska inte säga överraskning, men ändå besked kan vi säga. Och hon, Jennifer Piepsack, ja, jag kan inte uttala hennes namn, men CFO hon då på JP Morgan. Hon sa också det, att de tyckte att bland företagskunderna så var sentimentet betydligt bättre nu än vad det var för 6 månader sedan. Så att de hade en ganska positiv outlook här för 2020.
Ja, och det är väl det marknaden var lite nyfiken också på, outlooken just där. Och jag menar, det här är viktigt att ha med sig. Så är det intressant för mig att titta på JP Morgans rapport? Nej, det kanske du inte behöver göra. Men när det står i tidningen om JP Morgan, ja, men då kan det ändå vara lite intressant, för att det är den största banken i USA mätt i tillgångar. De är enorma. Och varför är det då intressant? Jo, därför att om de visar på att det går hyggligt för dem, kreditförlusterna hålls på en rimligt låg nivå, ja, men det visar ju att så här, konsumenterna i USA, konfidensindikatorerna, hushållen mår bra, sysselsättningen är på en jättehög nivå, arbetslösheten på 50 års lägsta, folk har pengar, folk kan betala sina lån, folk har en positiv syn på framtiden, man vågar spendera. Är det viktigt att amerikanerna spenderar? Ja, det är det, för 60-70% av amerikansk BNP utgörs av amerikanska hushåll. Skulle de deppa och samtliga gå in i en kollektiv depression, så skulle vi förmodligen få en djup recession. Så jag menar, det är klart att det blir en riktkar. Hur mår hushållen, hur mår ekonomin och hur mår företagarna? Kommer de med bra siffror, kommer de med kommentarer och bra outlook, så kan man nog känna att ja, men det är nog ganska hyggligt. Alltså, det tuffar på i global konjunktur också. Så att det blir lite av ett signalvärde. Så man behöver inte ner 90-gritty och läsa en rapport, absolut inte. Men om man ser det flyga förbi farten, så kan man notera.
Vi kan ju säga så här, hade kreditförlusterna ökat kraftigt, eller i alla fall betydande, hade de ökat hos JP Morgan och de andra bankerna igår, då tror jag vi hade fått se en del kursreaktioner, alltså brett, generellt sett. För det hade ju varit ett väldigt negativt signalvärde.
Ja.
Helt plötsligt har inte amerikanska hushållen råd att betala sina lån. Aj, aj, aj. Eller bolag.
Nej, det hade varit väldigt jobbigt. Även i USA, precis som i Sverige. Men i Sverige har vi ju en bankkvartett. Och SCB, 2/3 affärsbank brukar man säga. Swedbank, det är ju liksom bolånebanken. Så att de har ju lite olika karaktäristika. I USA så har vi ju JP Morgan, Bank of America, Citigroup och Wells Fargo. Det är ju liksom den stora bankkvartetten där att hålla koll på. Och sist men inte minst, jättekort,
din favoritapp.
Ja, nej, alltså, det,
jo.
Ja, men jag har ju liksom, jag har börjat gilla den lite på senare tid, och det är ju Pinterest. Jag förstod aldrig riktigt vad det där var för någonting. Det var en liten udda fågel, och jag kikade inte in på den. Och sen så här för, jag kommer inte ihåg när det var. Jo, förra sommaren. Jag vill ladda ner den. Och sen fastnade jag lite grann. För det är liksom lite mer så do it yourself. Och det handlar inte om att du ska posta en massa bilder för att visa världen hur lycklig du är och hur fantastiskt ditt liv är. För att det är ofta så här en minut av dagen, och resten är liksom barn som spyr och vaknar mitt i natten och liksom skriker och härjar och sådär. Men Pinterest är ett roligt socialt nätverk för att det är så oerhört mycket inspiration. Lite grann som en scrapbook. Jag hade ingen scrapbook när jag var liten, men nu fattar jag liksom vad det är för någonting. Och det är lite kul. Och man hittar på en massa, alla möjliga olika idéer. Det är svårt för mig att förklara. In och kika på vad det är för någonting. Men de steg 13% här igår när det kom fram då att de nu är det tredje största sociala nätverket i USA och puttar ner Snap faktiskt från tredje platsen. Båda de här aktierna har ju varit, har ju handlats lite lägre när de kom in till börsen. Snap, det vill säga moderbolaget till Snapchat, kom in 2017. Handlas idag $1 över introduktionskursen på $17. Pinterest handlas på till 21,50, kom in på 19. Så det har ju varit jobbigt för dem båda egentligen. Pinterest är upp 23% senaste månaden. Men när de kom in så gick de inte med vinst. Bottom line, jag tror inte att de gör det än. Och det är det som är delikat för de amerikanska bolagen som kommit in till börsen. Många går inte med vinst bottom line. Men som en användare, som vanlig människa liksom, och inte investerare, så tycker jag att det här nätverket eller plattformen är ganska rolig. Man lär sig mycket liksom lifehacks och sånt som ja, matlagning, bakning. Alltså, har jag gjort det? Nej. Men man lär sig en massa grejer som man bara, wow, är det så enkelt? Man känner sig smart när man har varit in där och browsat.
Mm. Gillar bolaget men inte nödvändigtvis aktien alltså.
Nej, precis.
Mm.
Nu till
det som skulle vara temat. Vi hamnar alltid i den här situationen att vi babblar för mycket i början.
Förlåt.
Det kanske ska bli vårt nyårslöfte. Börja med det göttigaste. Vi får se. Men okej, nu ska jag sluta babbla så kör vi igång. Decenniets bästa fonder. Och det här är då mycket taget från Per Ståhl på Placeras artikel på ämnet. Och det är ju så att det har ju hänt en hel del under 10-talet. Det har varit många makroekonomiska händelser av olika slag. Det har varit Brexit, det har varit skuldkris, det har varit amerikanska statsapparater som har stängt ner och hej och hå. Och det har inte minst varit centralbanker som har sänkt räntorna väldigt, väldigt kraftigt, vilket såklart har fått påverkan på ekonomin och på börsen. Och vi har fått en bra börsuppgång, måste man ju ändå säga, under den här perioden. Globalt aktieindex, om man mäter i svenska kronor, alltså vad vi har fått tillbaka, har lyckats avkasta 175% på de här 10 åren. Medan Stockholmsbörsen har slagit det ganska kraftigt med och istället klättrat 230% under det här decenniet. Men det är inte bäst i klassen. Utan bäst i klassen för en svensk investerare har ju amerikanska fonder varit. En vanlig amerikansk indexfond har levererat nästan 330% under 10-talet. Och det är klart att det finns en liten valutaaspekt i det, att kronan har försvagats gentemot dollarn. Men det stora är ju att det är dels det, och sen så är det ju att de består av så pass mycket teknikfonder. Och är det någonting som har boomat och slagit det här årtiondet så är det ju techbolagen. Det är ju bara att kolla amerikanska indexutveckling med eller utan FANG-bolagen, så ser man att en stor andel till liksom den amerikanska börsuppgången beror på techjättarna.
Och det kommer bara fortsätta.
Kanske inte just de bolagen som, men
digitaliseringstrenden kommer verkligen bara att fortsätta. Det är lite grann som att så här, fråga dig, Johanna, är det inte liksom lite trevligare att vara lite nostalgisk? Ska vi inte gå tillbaka till vikingatiden eller kanske till stenåldern bara för en dag sådär, liksom hedenhös? Nej, alltså digitaliseringstrenden är urstark. Samhället är inte speciellt digitaliserat. Vi har lite smartphones och appar och sådär. Men sen hör man, det räcker med att prata med en it-människa för att förstå vilken mardröm till it-legacy och gamla system det finns. Jag tror jag har dragit det exemplet tidigare, bjuder på det igen. Vi har inte ens ett vaccinationsregister 2019. Det är så mycket i vårt samhälle som inte är digitaliserat. Det kommer explodera det här årtiondet, är jag säker på. 5G ska bli spännande att se på vilket sätt det påverkar trenden och vad vi har för någonting när vi sammanfattar det här. Jag menar, vi hade inte iPad innan ingången på det här årtiondet. Vi hade inte Netflix. De flesta av oss, det började 2012. Microsofts omställning till molnet började 2014. Amazons omställning till molnet med AWS började 2014. Adobe med alla programvaror som vi spelar in den här podden, den omställningen började 2011. Det är jättemycket som har hänt senaste årtiondet. Backa bak liksom innan 10-talet.
Jag hade inte ens en smartphone.
Jag hade inte ens Twitter.
det. Där. Då hajar man hur mycket som har skett under årtiondet. Men ska vi ta en look då på vilka fonder öppnar för svenska privatinvesterare som man skulle lagt pengarna i för 10 år sedan. Så bäst har det gått för Swedbank Robur Ny Teknik som har haft smått fenomenala 685% avkastning på 10 år. 685%. Du som är bra i huvudräkning, Niklas. Investera 1 000 kronor och man har en avkastning på 685%.
Ja, du är ju liksom på 7000 kronor eller 6850 kronor i avkastning. Mm. Så 7850 kronor har du där på kontot då. Det är ju liksom fenomenalt.
Mm. Starkt. Sen har vi Länsförsäkringar Fastighetsfond med 641%. Sen har vi Candriam Equities Biotech. Candriam Equities Biotech. Visste jag faktiskt inte vad det var för fond. Sen har vi Skandia Time Global 512%. DNB Teknologi 489%. Fidelity Global Technology. JPM US Technology. Reman Healthcare Equity. SCB Sverige Småbolag. GAM Multistock Health Innovation. Fidelity Global Technology. Franklin Technology. Franklin Biotechnology, Öhman Sweden Microcap, Odin Fastighetsfond. Om man liksom, övergripande här är ju att det är teknik och fastigheter helt enkelt som har varit det som har gett bäst avkastning. Och det är väl kanske inte, det finns väl 2 tydliga förklaringar till det här. Det är ju teknik, den här stora trenden, digitaliseringen som vi har sett, och fastigheter har ju drivits på av de sänkta räntorna.
Ja, så jag tycker att man får säga där att en av de här 2 ganska tydliga spåren har gynnats av en makrotrend med de fallande räntorna, fastigheterna. Det är förmodligen så att många av de här fastighetsbolagen säkert har varit duktiga på att vara sina egna och lyckas med det. Man har haft fastigheter kanske med lite lägre vakansgrader, man har ökat upp eller med högre vakansgrader menar jag, och sen så har man fått det lite mer uthyrt, eller man kanske har byggt till och fräschat upp lokalerna och byggt till annex eller liksom skapat värde så att säga. Men en stor del av värdet i fastighetsfonderna utgår jag rimligen ifrån är fallande avkastningskrav, alltså med det fallande ränteläget, vilket gör att vi har värderat fastkåkarna högre. Så att det har ju varit en ganska, de har haft en fin medvind.
En väldigt fin medvind. Och de är ju ofta belånade också. Precis som hushåll så har ju fastighetsbolag lån.
Ja.
Och de kostnaderna har ju sänkts.
Så att både, det är liksom både så att finansieringskostnaden har sänkts. För som du säger, skulle det här vara liksom skulle vara en matlagningskurs, så säger vi liksom att ja, i det här receptet så har vi 50% av allt vi sätter in är lånade pengar och sen så lite socker och lite kakao och sådär. Det är ju väldigt mycket lån, för det är en del av affärsmodellen när det kommer till fastighetsbolag. Huvudstaden får ju ofta kritik för att de har alldeles för lite lån, men annars så brukar man ha en belåningsgrad på 50% någonstans. Börjar man komma upp i 70% så börjar det ta emot och bankerna börjar knorra. Men runt 50% är ganska vanligt. Men det har ju varit en medvind för dem, en skjuts för dem. Samtidigt som teknikbolagen, där skulle jag nog vilja säga att där har man kanske varit lite mer sin egen lyckas smed. De har skapat sin framgång i kanske lite större utsträckning än vad fastighetsbolagen har gjort. Och sen har vi Robur Ny Teknik här, de här 685%. Bara som för att ge någon form av siffror så kan man säga att en CAGR är 22,9% om året. Och en CAGR är en compounded annual growth rate. Så att om man tittar på från liksom en startnivå för första handelsdagen 2010 och sen så den sista noteringen, den sista kursen på fonden den 30 december 2019. Och sen så tar man skillnaden däremellan och delar på 10 år. Då får man 22,9% om året. Det betyder inte att de har gett stadigt 22,9% varje år. Vi hade ett exempel igår på en dragning som du och jag var på när vi pratade Starbucks. Den aktien har varit flat i flera år. Och sen exploderade aktien 100% det sista året. Och då hade man fått 20% CAGR under alla de där åren. Men en person som satt på aktien i 4 år sen hoppade ut hade fått 0. Så det, för att förstå CAGR-siffran. Men 22,9% är ju fenomenalt får man säga.
Mm.
Och amerikanska techbolag. Liksom, i S&P 500 så finns det 11 sektorer. Information technology har stigit 17,3% förra årtiondet och Robur ny teknik då 22,9%. Det är ju inte bara amerikanska bolag i den fonden.
Nej, huvuddelen av bolagen hör ju hemma på Stockholmsbörsen, så att då blir den här 685-procentiga uppgången den är faktiskt 450% högre än Stockholmsbörsens utveckling under de här 10 åren. Så det har ju varit en fenomenal avkastning helt enkelt. Fonden förvaltades ju länge av Erik Springhorn och Carl Armfelt som har slutat och startat en egen fond. Och nu är det Henrik Nyblom som är ansvarig och ansvarig förvaltare för Swedbank Robur Ny Teknik. Och vi har ju faktiskt bjudit in honom till podden just för att vi tyckte det var intressant att prata med förvaltaren till den podden, eller till den podden, till den fonden som har givit bäst avkastning. Så att det kommer ett avsnitt mer med bara fokus på den fonden helt enkelt.
Ja, för det tycker jag är bra. Core ny teknik, den nya för Erik Springkorn och Carl Armfelt. Och sen så har vi Henrik här som fortsätter ratta den här. Han har blivit varm i kläderna. Han sätter ju sin egen karaktäristika och sin egen touch på den här fonden. För det sa ju du och jag. Ska vi inte bjuda in förvaltarna på de fonderna som ligger i topp? Så vi tog topp 2. Mm. Och båda de här förvaltarna på de här topp 2 fonderna kommer ju. Och inom ganska rimlig närtid. Så att vi får säga klassiskt, to be continued.
To be continued. Och den andra fonden då var alltså Länsförsäkringar fastighetsfond. Där vi har bjudit in förvaltarna också. Så vi ska få lära oss allt om fastighetssektorn och om det finns något mer att hämta där. Och det ska bli lite intressant att prata med en fastighetsförvaltare i det. För nu, fastigheter gick ju kalasbra förra året, fastighetsaktier. Och även då hela årtiondet när vi ser på det här. Då ska det ju bli intressant att se vad finns det för potential framåt. Men nu är det väl lite så att om vi frågar en fastighetsförvaltare som måste investera i fastighetsbolag så är det klart att det kommer. Ja, som man frågar får man svar, men det ska ändå bli intressant att höra hur han resonerar. Och det vi ska säga också är ju att i princip alla de här fonderna på den här listan då som Per har tagit fram, det är ju faktiskt aktivt förvaltade fonder som har en lite högre prislapp helt enkelt. Det är inga fonder med 0,4% som jag brukar säga är gränsen för vad en billig fond får kosta som finns på den här listan vad jag ser så här nu direkt. Men jag tror också att om man tog decenniets 10 sämsta fonder så hade det också bara varit aktivt förvaltade fonder. Och det är det vi ofta pratar om, att aktiv förvaltning, då har du en möjlighet att särskilja dig från index. Du kan gå ofantligt mycket bättre, men du kan också gå ofantligt mycket sämre än index. Så vill man ha ett safe bet så är det ju liksom ofta indexfonder. Det är ju aldrig ett felaktigt val så att säga. Men man kanske inte får då de fonderna som kommer att placera sig på 10 i topplistan över decenniets bästa fonder.
Nej, det blir lite grann det man brukar säga svensk mellanmjölk. Köper du index och investerar i index så kommer du ju få snittet. För det är ju precis vad det är. Det är ju snittet. Mm. Men inte alls fel. Och det har liksom från, och det är också Jack Bogle som startade Vanguard och lanserade den första indexfonden till amerikanska konsumenter 1976. Gick ju också ur tiden, jag tror att det var i fjol. Så att även här har vi ju sett, jag menar, om vi ska nu prata liksom märkeshändelser under senaste årtiondet, så är det ju verkligen dominansen för indexfonder och att det då är mer pengar investerat i indexfonder i USA än aktivt förvaltade. Men jag tycker att det är en viktig och bra påminnelse som du säger. Liksom aktiva fonder kommer att bjuda både förmodligen på de bästa och de sämsta. Och sen så när man också pratar om aktivt förvaltade fonder inte kan slå index, det är ju för att du buntar ihop alltihop. Jag skulle vilja se en liten studie som visar på de bästa förvaltarna under ett årtionde och jämföra dem med indexfonder. För det är just det här, hur lång tid ska man jämföra? 1 år, 3 år, 5 år? 5 år är väl förvisso långt. Men jämför 5 eller 10 år och den bästa hälften jämfört med indexfonder. Det tror jag hade varit ganska intressant. För det finns många duktiga där ute som särskiljer sig. Problemet är ju för gemene man att hitta de här individerna.
Visst. Och det här är ju också alltså, nischade fonder, branschfonder. Det kanske är fel att säga branschfond, för en teknologifond investerar ju i massa olika branscher. Man kan ju inte säga att tech är en bransch, utan det är ju mer att det sveper överallt. Men det är ju inte en, det är inte en global fond så att säga.
Nej, men hur ska man tänka här då? För att när vi pratar om fördelning så är det lite grann världen och USA och Europa och Sverige och tillväxtmarknader. Och det är ju ett sätt att skära det på. Mm. Men sen finns det ju också branschfonder. Vi brukar säga, oh, det här är lite nischat, det här är lite högre risk. Men vi, på den här topplistan så ser vi ju life science-bolag, medtech, pharma och biotech. Det är ju främst biotech jag tänker på här. Oerhört svårt att hitta vinnarna som lekman, i alla fall för mig.
Mm.
Men, och sen teknikfonderna, nischade, som också har blivit vinnaren förra årtiondet. Det här är ju nischfonder, Johanna. Hur mycket lekpengar ska jag inte kalla det för, men hur mycket lördagsgodis får man ha i den finansiella tallriksmodellen i fondvärlden tycker du, om vi ska frångå det klassiska fördelningen
som om man frångår
länderperspektivet?
Ja, men alltså, det är ju jättesvårt att säga, det beror ju väldigt mycket på om du investerar i en cleantech-fond, ja, men då är det väl kanske max 5% eller, alltså då är det ju en mindre andel än om du investerar då, säg liksom, i en teknikfond som innehåller alltså bolag inom massa olika, inom teknologi, media, telekom, som DNB teknologi till exempel. Vi har ju träffat de förvaltarna och fått höra. Där kan man ju inte säga att det är en enskild bransch. Så att det är lite svårt att svara på din fråga. Men man kan ju utgå från typ världsindex generellt sett. En läkemedelsfond då, man kanske ska max 12% av ditt totala sparande, alltså börssparande, om du vill vara som snittet. För det är ungefär 12% som det utgör av världsindex, läkemedel och hälsovårdsbolag så att säga. Medan en teknikfond med techbolagen i USA utgör ju 25% av index där. Så att
Det blir en delikat fråga, ja, marknaden för många digitala bolag är global.
Mm.
Distributionen är typ kostnadsfri för att vi har internet. Marginalkostnaden för att sälja ytterligare en kodsnutt är typ noll jämfört med en traditionell biltillverkare i Tyskland som ska ta fram en bil, ha en fabrik och sen exportera den där runt om hela världen. Så att man kanske kan kika på fondfaktabladet och se den geografiska mixen. I vilka länder som den här teknikfonden har hittat de olika aktierna. Även om det inte säger hela sanningen heller. För att ett teknikbolag i Spanien, nu har ju Europa inte lika många teknikbolag som USA. Men det här spanska bolaget...
Säljer ju över hela världen.
Ja.
Alltså det är jättesvårt att ge ett konkret svar. Man får väl bara säga så här, ha en mix. Vill du ha branschfonder, äg inte bara en enda, utan får du ju plocka in lite olika. Sen kan man ju alltid safea upp sitt sparande med att ha en billig global fond i botten. Då har man ju liksom på något sätt svurit sig fri från sina egna beslut eller felbeslut. Det är en liten hedge mot en själv.
Det är lite hedge mot sig själv. Det är för det man brukar säga, det är ju någonstans korrelationen går upp emot ett när det är riktigt, riktigt sura tider på börsen. Och det man menar med det är att när det blir riktigt mörkt, vi tar hösten 2018, jag skulle inte säga att det var riktigt mörkt, men det var ganska, liksom, det föll ganska kraftigt. Då vill alla ut ur marknaden mer eller mindre. Man tycker att det här är inte roligt, det blir lite risk off sentiment. Och då säljer man lite vad som, alldeles oavsett om det heter ICA eller Axfood eller Apple eller vad det kan tänkas vara. Och då tenderar mycket att samvariera alldeles oavsett vad det är. Det ska ut. Men i liksom mer lugna tider, jag menar, då sticker ju branscher ut sinsemellan varandra. Vissa går jättebra, andra. Alltså, spridningen blir större. Så att jag skulle säga att det är väl det man får komma ihåg om man har en smal, nischad teknikfond. Att får vi en exempelvis teknikfrossa, ja, då kommer den falla ordentligt. Så att man inte bara har en viss given nisch i portföljen, utan att man har bredden.
Jag tycker att det är bra att ha en del hälsovårdsfond, läkemedelsfond, hälsovårdsfond, vad vi nu ska kalla det, i sin portfölj. Det har jag blivit mer och mer så här fokuserad på sistone. Inte för att jag tror att det kommer springa snabbast alltid, eller absolut inte, men för att det har lite mindre volatil. Precis som du säger, när allting går ner, då går allt ner. Men typ läkemedelsbolag är ju typiskt så kallade defensiva bolag som tenderar att gå relativt bättre i dåliga tider och kanske relativt sämre i bra tider. Men då, det liksom lugnar ner mitt sparande lite.
Vi får nästan göra som så här att vi får bjuda in ytterligare en läkemedelsförvaltare under året. Vi hade ju Mikael Svensson på CEO Worldwide. Jag tycker att det var jättespännande. Men det är det som är intressant också. Vi får ju lära oss så mycket och dela med oss av det vi lär oss även till dig som lyssnar på det här. Antingen indirekt att vi tar med oss från stan det vi är på ute på fältet, eller när vi faktiskt direkt har en gäst här i podden.
Ja, men det tycker jag. Vi kanske ska försöka med förvaltaren av Reman Healthcare Equity. Den placeras ju faktiskt på topplistan här som femte, sjätte bästa fond senaste decenniet. Det är ju en hedgefond. Alltså det är mycket fokus på läkemedelsbolag, men jag tror att det kategoriseras som hedgefond. För de får gå både lång och kort, alltså de får blanka aktier och så. Och har en ganska saftig avgift, den här fonden. Framförallt i och med att de har en prestationsbaserad avgift. Men det till trots så placerar han ju sjätte bästa fonden de senaste 10 åren av liksom 1300 fonder. Så att, ännu fler tror jag. Så att, ja.
Och jag
kan vara intressant att höra. Tack.
Jag bilade ju upp under julen närmare 100 mil. Nu, man är en stor familj nu. Och då lyssnade jag på lite poddar och jag vill ju inte vara en bäsputte. Men jag har faktiskt ett lyssningstips som jag vill dela med mig av just när det kommer till läkemedelsbranschen. Och det är P3 Dystopia. Och det är faktiskt första episoden av den podden som jag lyssnar på. Och då var det just om läkemedelsindustrin. Och jag kommer inte ihåg om det var HIV-krisen eller AIDS, HIV-skandalen eller AIDS-skandalen. Något av det hette då på 80-talet. När läkemedelsbolagen forskade fram om man har hemofili, man har en blöda sjuka. Det är en business för Novo Nordisk. Novo Nordisk var den mest handlade nordiska aktien på börsen i fjol. Gav Nasdaq lite statistik kring. Och den nummer två då var Nordea. Så att den mest handlade aktien i hela Norden på Nasdaq var Novo Nordisk. Och den näst mesta var Nordea. Där har de ju både mot diabetes, 30 miljoner människor har diabetes i USA, plockade jag upp en liten nugget när jag lyssnade på en amerikansk podd.
Mycket pratade ju typ Mikael 2. Svensson mycket om också.
Ja, och det här är liksom hemofili, blöda sjukan, när blodet inte kan levra, liksom när man blöder och det inte kan koagulera. Då hittade man på det här att man kan utvinna ett protein ur friska, inom citationstecken, människor från blodplasman. Någon som har bättre koll på det här säger: Niklas, nu är du helt ute och cyklar. Ja, för att det var ungefär så de förklarade det. Problemet var att det var då man också insåg att HIV smittar via blodet. Så att det var väldigt många människor tyvärr som drabbades av, säger man HIV eller AIDS?
HIV som sen utvecklar AIDS.
HIV, ja. Och istället för att man helt enkelt stoppade det här så exporterar man den här medicinen. Fortsatte kräma ur de sista kronorna lite grann som... ingen koppling nu, man ska hålla tungan rätt i mun, men fordonsindustrin fortsätter ju kräma ur förbränningsmotorn. Man vet att omställning till elmotorn behöver göras, man krämar ur det sista, absolut ingen koppling, så missförstå mig nu inte. Men det läkemedelsindustrin gjorde här var istället för att man slopar och sätter stopp för det här, så exporterar man medicinen till tredje världen och smittade människor, kvinnor, män, barn, allt med HIV. Och då har jag lite för svårt att förstå hur man ska vakna upp på morgonen och se sig själv i spegeln och känna att man bidrar till en bättre värld. Och just det här hur förr i tiden så forskades mycket av läkemedlen på universitet, statligt finansierat. Nu är det mycket privat finansierat av bolag som har ett vinstintresse och hur man trixar för att komma runt och komma ut bättre i studier för att få läkemedlen. Jag har ju mina barn på ett kooperativ. Mina andra barn börjar senare i år. Och då hade jag en straffkommandering här i helgen för att vi var på en investerarresa när vi hade städdag, då var jag inte där. Så nu var jag där och måla i helgen, tänkte det här kommer kännas jättelänge. Men det gjorde det inte. För en var en gammal ingenjör, vi var tre personer. En var gammal ingenjör, hade skolat om till läkare, så vi hade massor att prata om. Och den andra, han var ekonomisk, en ekonomisk forskare i industriell ekonomi. Han lärde mig också att anledningen till varför man inte har så mycket fjärrvärme ute på kontinenten är för att man ser det som kommunistvärme. På tal om att vara rationell, är det bättre så se till att skaffa då. Det är jättekonstigt. Det var intressant i alla fall. Men han menade också på att, nu ska jag inte bli långrandig, men att läkemedelsbolag, de kan ta, om de har ett läkemedel som de tror det här kanske inte riktigt är bättre än det läkemedel som finns ute på marknaden i Sverige. Ja, men då jämför vi det med en marknad som inte har det läkemedlet man har i Sverige. För då vet vi att vi relativt sett kommer komma mer väl ut. Alltså just just det här trixandet tycker jag är lite synd. Jag vill gärna investera i bolag som gör gott och som skapar ett mervärde för alla intressenter. För bolaget, för aktieägare, för anställda, för världen.
Ja.
Och det här blir, man blir lite deppig när man hör det här. Så att, jättelångrandig utsvärning. Lyssna på P3 Dystopia-podden, den var jätteintressant.
Då ska jag lyssna på den. Men då kan jag ju säga att Larry Fink tog upp det i sitt vd-brev också, just om läkemedelsbolag. Och han menade att liksom ett läkemedelsbolag som bara höjer priserna, försöker krama ur allting och då kanske försöker trixa lite som du säger. De kommer, om man inte skapar värde för världen, så kommer man till slut, man kommer inte lyckas eller bli långvarigt framgångsrik. Och det blir allt mer viktigare att bolag skapar ett värde för mänskligheten. Annars kommer man inte kunna skapa aktieägarvärde. Det var hans...
Så då gör vi så här. Som en avslutning på den här podden så tycker jag, för vi har ju pratat lite grann om vad kommer att hända under det kommande årtiondet. Jag tror att det är oerhört intressant med datorer, med artificial intelligence, med big data och hur vi kan ta hjälp av datorer och algoritmer för att hjälpa oss att dra slutsatser som den mänskliga hjärnan inte kan göra riktigt själv för att det blir för komplext. Vi har ju hört mycket om läkemedel och man har liksom kartlagt det mänskliga genomet och kunnat ta fram skräddarsydda läkemedel som gör att just du, Johanna, får perfekt effekt, perfekt dosering utan bieffekter och att det blir liksom skräddarsydda läkemedel så att det inte blir de här jätteforskningsprojekten för att ta fram ett läkemedel eller inte blir de här stora blockbusters som man kan krama ut jättemycket pengar under lång tid. Jag skulle vilja ha ett tema där vi funderar lite grann på hur kommer läkemedelsbranschen se ut när vi stänger 2020-talet, bara för att liksom få bli lite mind blown, lite mind boggling. Ett sånt avsnitt skulle jag vilja ha.
Då ser vi till att bjuda hit den bästa gästen som kan hjälpa oss att kolla i den spåkulan helt enkelt.
Och du som lyssnar, vet du vem det är? Då skriver du i Facebookgruppen Avanza-podden.
Do it, do it. Och innan jag ser att du nu håller på att avsluta, men jag har en lyssnarfråga som jag har lovat att vi ska svara på i det här avsnittet och perfekt. Då tänker jag hålla det löftet också.
Ja.
Det är Kristoffer som skriver: hej, jag har drygt 8000 kronor i pensionssparande på ett IPS-konto hos er. Han sätter av det innan avdragsrätten försvann. Kan jag flytta dessa pengar till ett ISK istället? När jag väljer i transaktioner så får jag inte upp detta som alternativ. Tack för en bra podd förresten. Har plöjt de första 35 avsnitten nu på 3 dagar. MVH Kristoffer. Ja, då är det ju som så. Har man en gammal privat pensionsförsäkring eller IPS, individuellt pensionsspar som det heter, då ska ju det generellt sett... kan man först ta ut de pengarna när man är 55 och då som pension och så beskattas det som inkomst av tjänst. Men i och med att man nu har liksom tagit bort avdragsrätten och det är inte gynnsamt att fortsätta spara till de här, så har ju Skatteverket sagt att om du har en liten pensionsförsäkring och då är den under ett prisbasbelopp, under 47 300 kronor, då har du rätt att återköpa. Alltså ta ut de här pengarna redan nu så länge din bank eller försäkringsbolag säger okej till det. Så att har man en IPS som är värd under 47 300 kronor, då har man rätt att göra det om banken säger okej. Och vad jag vet så säger de flesta bankerna okej till det. Avanza gör det i alla fall. Så att ja, Kristoffer, du kan ta ut de här pengarna. Exakt var du klickar det vet jag inte, men det är inte en vanlig transaktion utan... sök på sajten återköp IPS så får du svar. Men det som händer då är att Man tar ut de här pengarna och då kommer det bli beskattat som inkomst av tjänst, som att han har fått 8000 kronor i lön helt enkelt, och så dras det skatt på det som tjänst, alltså inkomst av tjänst, inkomstskatt, inte kapitalskatt. Och då beror det ju lite på om du har marginalskatt eller inte. Men det går alltså bra att göra. Och sen då, när man har fått ut pengarna minus skatt, då kan man flytta in dem till ett ISK. Men 47 300 kronor, ett prisbasbelopp, är den magiska gränsen.
Och då får vi väl bara säga att har du mer än 47 300 i din IPS, ja, grattis, det är bra det också.
Ja.
Du får inte återköpa den, men det är bra, och vi önskar dig liksom en fin avkastning på de slantarna.
Ja.
Forward.
Och du kan ju alltid se till att du har den IPSen hos en aktör som inte har någon avgift, inte har någon kontoavgift helt enkelt. IPS är ju alltid flyttbara.
Så med de orden.
Tack, tack.
Och sen så hörs vi nästa vecka igen. Tack för att du lyssnade på det här.